Hallå allesammans och varmt välkomna till det 74 avsnittet av 150 kilo podcast. Vi sitter idag i trakterna där kungabarnen har lärt sig hur man gör.
Va?
Ja, de gick ju skolan bara ett kvarter härifrån. Du gick förbi deras gamla skola när du gick hit.
Är det sant?
Vi sitter ute i Äppelviken hemma hos min flickvän Nina.
Apropå kungafamiljen så tänkte jag på, jag såg Nobelmiddagen igår.
Den som tänker på kungafamiljen är ju Magnus Ziegler.
Ja, ja,
och
hej,
jag heter Joakim
hej,
Falk.
Det var oväntat att det var jag som satt där. Tänk om det hade varit någon annan med exakt samma röst som mig. Eller att du hade ju kunnat prata med dig själv. Men eftersom vi har så lika röster.
Ja, jag vet, de säger ju det. Men det hade ju också varit kul om jag bara helt plötsligt utan att kommentera eller någonting bara hade någon annan här.
Ja. Bara så lätt utbytbar var jag. Ja, men, ja, det hade varit kul.
Vad sa du om Nobelmiddagen?
Nej, men jag tänkte på det. Jag tyckte i alla fall att Victoria, att hon var jäkligt snygg förr i tiden.
Förr i tiden?
Ja. Eller att hon hade, det fanns en så här väldigt feminin så här ståtlighet i henne. Hon var väldigt så här ballt uttryck i ansiktet.
Du menar underbettet?
Ja, om det var det, men det, hon hade bara bra drag i ansiktet.
Ja, jag har alltid tyckt tvärtom.
Okay.
Men Madeleine är väl den som man ska inom citationstecken tycka är snygg. Jag har aldrig känt någon sån dragning till,
nej, men,
till Victoria.
Det är absolut ingen dragning. Jag bara tyckte så här, men det är ett bra utseende för att bli vår nästa drottning liksom. Men
okay, ja.
Men nu tänkte jag så här, gud, jag vet inte, hon kan ju vara typ den enda som inte var sminkad på hela Nobelmiddagen, kände jag. Hon var, eller hon bara såg,
jag
lite
såg
så här,
inte.
Hon har fött två barn och är, eller, visst är det två barn? Jo, men Estelle
inte.
Och Glitter typ, eller vad heter det andra?
Glitter?
Ja, men det är väl något sånt.
Du tänker på Blondinbella?
Nej, men vad fan, hon har väl två barn?
Kolla.
How many children does Princess Victoria of Sweden have? Let me check on that. The answer is Princess Estelle, Duchess of Odi Arises Sturgisland. Okej, det var bara ett barn. Princess Estelle of Östergötland. Ja, hur som har vi.
Där fick jag älskar att du frågar, Siri.
Ja, men jag tänkte, för det blir så tråkigt och anonymt om jag googlar här i bakgrunden. Men Siri got the answer. Jo, men hur som helst så tyckte jag i alla fall att den här Nobelmiddagen, det är en sån jävla fin tradition. Men fy fan, vad tråkigt det måste vara att sitta i den, på den middagen.
Mm.
Alltså underhållningen är ju i särklass det tråkigaste jag har sett någonsin. Ja, men det, så här, okej, så här, jag kan tycka att en dans eller en modern ballett, det är fine, liksom, det kan jag klara av. Men det var ju enbart den typen av underhållning.
Mm.
Och det blir lite så här.
Men är inte en del av underhållningen att till bordet så har du några av världens skarpaste hjärnor?
Jo, och det tycker
alltså,
jag
samtalet runt bordet måste ju vara fantastiskt intressant.
Ja, men det kan jag verkligen tycka. Men sen så, men förutsatt att du har en intressant bordspartner. Men
ja, den som sitter bredvid dig har ju inte så mycket för.
men det blir ju lite tråkigt. Det blir ju en väldigt tråkig sändning eftersom man inte får ta del överhuvudtaget av de här samtalen.
Nej, precis.
Det blir ju bara titta på folk som äter mat.
Men hur skulle du vilja att det var då?
Nej, men jag skulle ju vilja ha lite mikrofoner gömda vid borden så du kan så här, det blir, tänk att ha liksom, du kan bara hoppa runt lite bland mikrofonerna som sitter vid bordet. Mm. Och det blir ju lite som en så här cool podcast. Du bara kan säga, ja, men nu vill jag mer lyssna på vad kungen snackar om eller vad liksom.
Ja, jag undrar verkligen vad tror du att kungen sitter och snackar om på Nobelmiddagen? Han är ju ändå kung liksom.
Ja, alltså det kan ju å ena sidan vara lite så här, han borde ju vara rätt skön på något sätt. Bara, ah, nu kör vi här igen. Och vem är det som får första serveringen? It is me, the king. The king of Sweden.
Jag tror inte han är så skön.
Jo, alltså jag tror att han är nog otroligt skön. Bara att media, han liksom, han får ju inte vara för skön i media. Det kommer ju fram lite då och då när han drar sina lines för pressen liksom, och han har ju ganska nära relationer till de liksom Aftonbladet och alla de här, för att han känner ju de här, för att de är ju hela tiden hack i häl på honom. Men jag vet inte, jag här får han liksom lite lugn ro och kan snacka lite skit, tror jag. Mm. Eftersom man vet att det här samtalet lämnar inte det här bordet.
Ja, men vad tror du han säger då? Vad tror du han sitter där? Ja, jag lyssnar på podcast i morse. Jag hörde något jävligt intressant om...
Men jag undrar om man sätter sig in i priserna, om man har en aning om vad det är för priser som man delas ut.
Nej, jag vet inte.
För det vore ju rätt kul att höra kungen prata om kemipriset. Eller liksom, ja men bara hur så här, jag vet inte, det känns bara som ett jävligt trevligt samtalsämne att prata med kungen om. För att han är så här,
Nej, men jag skulle annars vilja höra honom bara prata allmän dagligt om vad, ja men liksom höra hur hans reflektion av samhället idag ser ut. Eller nu när Musikhjälpen drar igång,
ja.
Eller har dragit igång, den tar väl slut när det här avsnittet sänds.
Ja.
Men bara se hans take på det, eller hur han liksom tänker inför det här och vad man kan göra för att då, som Musikhjälpen gör, stoppa spridningen av HIV.
Ja. Alltså för mig, jag måste ju bara få säga det här med Musikhjälpen. Det kan för mig vara det mest briljanta programmet någonsin.
Ja, det är fantastiskt alltså.
Och jag menar, det är ju egentligen ganska så här på ett sätt innehållslöst TV-tittande eller radiolyssnande.
För... Ja, fast som radioprogram så är det väl inte så.
Ja, men precis. Alltså, som radioprogram är det ganska, det är ju bra, det är mycket, mycket gäster, det är väldigt mycket saker som händer hela tiden.
Liksom. Ja, men precis. Och det här är ju en stor satsning. Det här gör de ju för att det är så viktigt och det finns, alltså alla vill bidra till det här.
Ja, men exakt. Och att det pågår under så lång tid, det liksom, det väcker verkligen den här, fan, nu vill man vara med och liksom förändra någonting. Man får det här liksom kollektiva känslan. Och det finns något märkligt med att sätta på det här på måndagen varje år och bara hamna tillbaka. Jag vet inte varför, men av någon anledning så har jag alltid lite för mycket tid när Musikhjälpen kommer och jag kollar lite för mycket på det. Och jag bara hamnar direkt in i den här. Alltså det bara trycker på bröstet och jag får den här väldigt, väldigt känslosamma... Alltså jag blir alltid ganska nära till gråt.
Men det tyder väl på att de vet precis vad de håller på med.
Ja.
För det är ju viktiga frågor de pratar om och de måste göra det på ett viktigt sätt.
Ja.
Och de vet ju vad de gör. Det här är ju, det är en sån jävla stor maskin bakom det. Och alla vill hjälpa till med det också för att... Jag kan tycka att det kan ju bli lite äckligt ibland när människor... Alltså man vill hjälpa till, men ibland så syns det igenom att man vill hjälpa till för att synas själv.
Ja.
Och då kan det ju bli fel, även om all hjälp är bra hjälp.
Ja, jo, men det är väl den tråkiga biten av det, för att det är en sån extrem plattform. För att, jag menar, alla som bidrar på något sätt har ju... Det känns i alla fall som att de flesta som gör någon form av kampanj eller engagemang, de vill ju vara i den här buren och prata om det.
Jo, men precis.
Och det blir ju väldigt sällan så att de får det. Och då blir det lite den här besvikelsen av att så här, jaha.
Ja, fast jag tror ändå, ja, för att många gör ju ändå fina kampanjer utanför det också.
Ja, verkligen.
Och bidrar på det sättet de kan. Så man ska väl inte smutskasta folk även om...
Nej, absolut inte. Men jag tänkte, just för vi kom ju hit genom kungen. Om kungen skulle göra en riktigt sån här ordentlig Musikhjälpen-kampanj, vad skulle han kunna tänkas göra? Jag skulle ju vilja se honom gå ut till alla sina vakter vid slottet och bara ge dem varsin sån bössa. Så att livgardet står med bössor och bara så här, come on, ge mig lite pengar.
Eller, jag har såna, jag trodde du menade bössor i form av gevär. Jag bara, vad fan snackar han om? Du menar alltså såna insamlingsbössor?
Ja, men hur
många, du menar runt slottet i stan, alltså vid Skeppsbron?
Ja, men eller bara för att se dem bryta lite karaktär.
Ja.
För det är ju, alltså det måste ju vara det märkligaste yrket.
Och bara stå där?
Ja, men... alltså för det är ju, alltså... Det är ju någonstans så här, man har ju en väldigt, det måste ju finnas en väldigt prestige i att ha det här jobbet. Och så här,
men man gör det väl inte så länge, man gör det väl 14 dagar om året eller något.
Och sen
så turas man om, det är väl hela...
Men det är väl så här typ två team som byter av varandra hela tiden?
Nej, jag tror
inte. Man måste väl vara så här specialutbildad och så här?
Nej, alla går väl högvakt, tror jag. Alla gör det där, som gör militärtjänst.
Ja, det hade ingen aning om.
Tror jag, i alla fall. Vi får fråga pappa helt enkelt. Nästa vecka, Måns Falk allmänbildare.
Men hur är läget då? När jag mötte dig här utanför så kom du gående med Ninas hund Vilda och såg lite förkyld ut, men du såg glad ut ändå.
Ja, men jag är glad. Jag är glad, jag är lycklig och jag mår psykiskt väldigt bra. Ja. Fysiskt inte så bra. Ja. Jag hade feberfrossa i morse. Sitter här och är lite förkyld och sådär. Men jag får harkla mig igenom den här podcastinspelningen. Ja. Vad gör man inte för konsten? Eller är det här konsten? Så jag vet inte.
Ja, det är klart.
Men apropå konst, någonting som jag såg eller någonting som jag tyckte var ett mästerverk på många sätt var att vi såg för några dagar sedan The Fault in Our Stars, tror jag att den heter. Filmen som på svenska heter Förr eller senare exploderar jag.
Ja, just det.
Den handlar ju om en cancersjuk tjej som träffar en kille som har genomlidit cancer. Mm. Och deras kärlekshistoria och hur de lever med det här. Mm. Och vetskapen om att hon en dag kommer att dö i den här sjukdomen. Mm. Mm. Och det hon pratar om, eller det som jag fick mig att tänka på någonting, var när hon pratar om den sista bra dagen. Mm. För det är en väldigt stark scen när hon pratar om att den sista bra dagen är den dagen då sjukdomen ter sig som vanligt. Och sen efter den dagen så eskalerar den och det gör att du dör helt enkelt av sjukdomen och det blir bara värre och värre. Mm. Det blir aldrig så bra igen. Mm. Men att problemet med den sista bra dagen är att när du är i den så vet du inte om att det är den sista bra dagen. Mm, det är bara ännu en genomlidlig dag för dig som sjuk. Och det här och dagen efter jag hade sett den här på morgonen så skrev du till mig och vi pratade lite i telefon och sen så länkade du till en fantastisk hemsida som heter explodera-ullevi.se. Mm. Mm. Den borde ni gå in på om ni gillar Håkan Hellström, för det är lite pepp inför den här biofilmen och den konserten som var i somras som jag var på är filmad med mobilkameror, alla nummer i följd. Så de har liksom klippt ihop hela konserten.
Från massa olika vinklar i Ullevi.
Exakt, och det var helt en fantastisk hemsida som bara är tillägnad det här. Mm. Det som fick mig att tänka tillbaka på den här filmen då var när jag var där i det, och det här pratade vi om sen i avsnittet som heter Känslokonserten i podden. Men det var ju den sista bra dagen för mig den sommaren.
Ja.
Och jag visste, alltså, eftersom att jag då när jag kom hem därifrån träffade Matilda och vi pratade och det slutade ju med att jag blev jävligt ledsen av det. Liksom. Mm. Och det var ju den sista bra dagen tills jag träffade Nina och liksom gick vidare ordentligt. Och det som var, eller det som kändes skönt var att den sista bra dagen för mig där var ju en av de bästa dagarna jag någonsin haft. Mm. För känslan av att vara där på Ullevi när hela Ullevi exploderar totalt. Mm. Det fanns ju inget större. Mm. Så det var ett väldigt bra avslut. Och då tänker jag att så här, när jag har Nina, är med henne, så är jag så fantastiskt glad och lycklig och älskar allt. Mm. Och jag vill inte ha den här sista bra dagen för oss. Jag vet inte om det är naturligt att tänka så eller om det bara är, alltså jag hoppas ju inte att det kommer en sån dag. Mm. Och så. Men jag fick igång ett sånt tänk och då tänkte jag så här, på ett filosofiskt plan, finns det något sätt att se att man är på väg mot den sista bra dagen, och om det finns ett möjlighet att se det, finns det något man kan göra åt det, tror du?
Vilken tung och svår fråga.
Ja, men det är ju bara på ett filosofiskt plan, eftersom att hade du kunnat göra någonting åt den sista bra dagen så hade det inte varit den sista bra dagen.
Ja, alltså jag måste bara säga det med den här boken, någonting som den är ju baserad på en bok som jag läst som är otroligt bra. Och det finns någonting som jag tror går hand i hand med det här du pratar om, just för att man vet att hon kommer att dö. Mm. Så tar man hennes berättande på ett helt annat allvar. Eftersom, okay. Och varför jag menar det här är, hon är ju väldigt ung. Hon är 16-17 år.
17 år tror jag.
Ja. Och jag tror att en bok som är, som har en 17-årig som berättar röst kanske i vanliga fall inte skulle tas på det allvaret, eftersom hon i förhållande till hela livet är väldigt tidig i livet.
Mm.
Om hon då inte skulle vara döende. Vilket gör att hon är väldigt sent i hennes liv.
I förhållande till hennes liv så är hon väldigt sent ingången i det.
Precis.
Så hon har varit tvungen att växa som människa.
Exakt. Och det här gör att hon har en helt annan mognad i det hon talar om och förhållningssätt till livet överlag.
Mm.
Jo, men jag tror att det finns, men för att svara på din fråga, så tror jag att det finns en lite en härlig paradox i kunskapen om det. Eller du, man vill ju inte vara medveten om att om den här sista dagen är, för då blir, då skulle den inte kunna bli den bästa.
Nej, fast den, nej, och för om du är medveten om den, ja, då springer du ju i förväg och vet att det kommer bara bli sämre härifrån.
Ja.
Men om du också vet om det, så kanske du kan göra det bästa av dagen.
Mm.
Men det kommer ju bli svårt, eftersom att du vet att, men det, det blir ju en tvetydighet i det.
Men det är ju lite som det här där folk ofta kan ångra sig. Om jag bara hade vetat att det här var sista gången jag såg dig, då hade jag varit så mycket snällare. Jag hade inte bråkat med dig, eller vad det nu hade kunnat vara. Och det kommer ju bara tillbaka till ett tankesätt där som är relativt klyschigt, liksom, om att man bara hela tiden behöver se, borde se sin, det här som en potentiell sista dag.
Men det finns ju någonting i det här ordspråket att leva varje dag som om du vore den sista.
Ja.
Förstår du vad det innebär? Alltså, tänk dig att du ska leva varje dag när du vaknar som om du vore den sista.
Ja.
Men alltså, vilken jobbig jävla människa det skulle vara. Om du vaknar upp klockan så här, ställer klockan på 7, bara, nu ska jag göra, alltså, tänk, jag dör efter idag.
Ja.
Vad gör du då? Vem är det första du ringer? Och det här ska du då göra varje dag resten av ditt liv.
Jo, men det är just så här, visst, det går ju, alltså, jag skulle ju, om det nu skulle vara så, skulle man ju förmodligen ha ett, alltså, man skulle ju kunna berika sitt liv väldigt mycket. Men samtidigt så, då skulle man ju ha, säg att man då har lyft hela sitt liv då en, liksom, hunch uppåt. Då skulle ju, liksom, medelvärdet automatiskt höjas, och då skulle ju det här då, när man då får reda på att igår var min sista dag, fan, jag borde gjort ännu mer. Det är ju alltid det här.
Du menar att det finns alltid, you can always be thinner, look better, som Patrick Bateman säger. Det finns alltid ett steg till att gå.
Ja, men jag tror mer att det handlar om att varför, alltså, så här, mitt liv är som det är. Jag visste att jag kan försöka få det att bli roligare och bättre, men då är det, då blir det ju också ett konstlat sätt att se, eller att leva sitt liv. Varför inte bara leva det som det är och sen acceptera att, ja, men den där sista dagen, det var precis, det var liksom en sån dag som mitt liv är. Att mer tänka att den sista dagen inte behöver vara den bästa, utan mer den mest representativa utav mitt liv. Och då behöver man kanske vara ärlig mot sig själv och se sig i spegeln och tänka, hur är mitt liv egentligen? För det är ju inte så att jag lever de bästa dagarna hela tiden.
Nej.
Och de bästa dagarna blir bara de på grund av de sämsta, liksom.
Ja, precis. Ja, men det, så är det ju. Men jag kanske tycker att det här är intressant att prata med dig om, eftersom jag har ju aldrig haft ett förhållande.
Mm.
Det här är mitt första förhållande i hela mitt liv. Du har haft ganska många förhållanden om du jämför med mig. Men när dina förhållanden har spruckit, eller när det inte har hållit längre, har du känt att det har varit på väg dit, eller är det någonting som har så här, det har bara blivit så? Förstår du vad jag menar? Att du helt plötsligt bara har hamnat där, att så här, okej, det här kommer inte funka längre? Eller är det, har du känt att det har varit en längre process i dig?
Men det är klart att det är en längre process.
Ja, annars, men,
alltså, det är inte så att,
förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar, men, och det är därför jag tror att jag tror att det är väldigt svårt att se tillbaka på en relation och se så här, det där var den sista bra dagen. Liksom.
Mm.
För att på vägen utför, om man ska säga, den perioden från att man det in, alltså från toppen, så är så finns det fortfarande väldigt bra dagar. Och det är väl därför det här utför backen ofta kan vara lite längre, just för att det finns fortfarande så himla bra dagar och man vill hela tiden tillbaka till där det har varit. Och det är ju väl där någonstans när man inte kan komma tillbaka upp igen som det tar slut. Nu liksom faller jag ju såklart tillbaka i melankoliska tankar kring förhållanden, var det gick ner för någonstans. Men okej, okay, bortse från de här teorierna kring att man inte ska ha sin sista bästa dag eller hur man vill förhålla sig till. Har du funderat över hur din bästa sista dag skulle vara?
Alltså min sista, alltså då är frågan, är det min, om jag fick leva min sista dag, om jag visste att det var min sista dag, vad skulle jag göra?
Ja.
Eller om min sista bra dag, att resten av, jag kommer fortfarande leva, men resten av livet kommer vara skit.
Då vill man ju se till att man hamnar i, att dagen efter hamnar du i trauma eller någon slags koma så att du slipper liksom uppleva resten.
Ja, men precis.
Eller så att du får uppleva det ur ett jävligt sjukt tillstånd, alltså så här att, ja, men typ en sån koma där du kan bara blinka med ena ögat.
Ja, men för fan, det skulle jag inte vilja.
Jo, men
däremot, du måste vara morfinhög hela tiden efteråt.
Nej, men jag skulle kunna tycka att det vore coolt, för att då får man ju byta perspektiv på livet helt och hållet. Alltså för att, jag menar, jag vet hur det är att vara deppig, eller jag vet hur det är att ha liksom tråkiga dagar, men jag vet inte hur det är att inte kunna röra någonting och bara blinka med ögat.
Men du är ju sjuk i huvudet om du önskar att din sista dag avslutas med att du blir förlamad.
Nej, men min sista dag, alltså, är det inte lite vackert att tänka så att min sista dag innan jag dör, alltså säg att det går 2-3 år av att jag bara kan blinka med ögat, det sista som händer är bara att jag sluter det ena ögat.
Ja, okej,
okay. Alltså jag tycker att det är lite vackert.
Men vad gör man fram tills dess då?
Jo, men för där plötsligt så är det ju, då har du ditt huvud, din hjärna, det är det enda du kan förhålla dig till. Och du, alltså de tankarna och hur, alltså så här, jag tänker mig lite som att du blir en Stephen Hawkins. För att, jag menar, du blir ju tvungen att, när du är vaken, så är hjärnan det enda du kan förhålla dig till. Du har så mycket mer tid att processa och tänka,
ja,
och strukturera upp hur du tänker.
Men Stephen Hawking blev ju inte ett geni för att han blev förlamad. Han var ju ett geni innan han blev förlamad. Och sen så har han bara hållit mycket föreläsning.
Men tror du inte han blev lite smartare av att bli förlamad? Alltså han slapp slösa tid på allt det där som bara gör dig dummare.
Att springa runt och köpa julklappar.
Ja.
Ja, jag vet inte. Men hur skulle du nå till din förlamning då?
Det är väl lite där. Det skulle ju vara någonting i form av så här, alltså dagen ska ju avslutas med någon form av så här base jumping från Everest eller någonting där, som slutar med en förlamning.
Ja. En base jumping från Everest, jag vet inte om det är möjligt att göra.
Okej, okay, men vad tråkig du ska vara. Men typ, ja men det ska ju vara någonting som är så adrenalinpumpat så att du bara, men nu, ja, det gör inget om jag dör nu.
Nej, precis. Man skulle ju vilja göra massa sådana grejer under hela dagen.
Ja.
Så här, springa på tunnelbanan mellan Gamla stan och Slussen ovanpå taket och sen bakåtvolta ner i vattnet. Innan man åker in i tunneln till Slussen.
Shit.
Det var ju några som gjorde det i somras. Sjuka jävlar alltså.
Ja, men fan.
Men ändå
brilliant.
Coolt liksom. Och sen så skulle man ju då, ja, men som du säger, vilja göra något så här riktigt sjukt. Och man skulle vilja göra massa sådana grejer tills det eskalerar till den punkten där du kraschar in i en bergvägg och inte kan röra dig.
Men vill du vara medveten om att det här kommer hända?
Det är det som man inte vet.
Ja, men för du måste ju nästan vara medveten om att det här, alltså det kommer sluta så här, för annars skulle man ju inte vara så dum att göra så dumma saker.
Nej, men då är frågan, men när man, när, om man får reda på det,
ja,
då, då kommer man ju kanske så här börja försöka. Det blir ju ett så här Oidipus-grej, att man börjar försöka ändra på sitt öde,
mm,
och då låsa in sig i ett vadderat rum och sen så halkar man på en tvål och bryter nacken och blir förlamad. Fett se. I veckan här så skulle jag skriva in mitt jobbschema i mobilkalendern.
Ja.
Och jag hittade en jävligt märklig, men en ganska rolig så här kalenderpost.
Mm-hmm.
Jag vet inte om du minns det här, men det här var då en kalenderpost som låg söndagen den 14 december, alltså när det här avsnittet släpps. Och jag vet inte om du minns,
alltså
det,
förra året?
Nej, i år, nu.
Aha.
Så låg det en kalenderpost. Och jag vet inte om du minns det, för att i avsnitt 22, alltså för 52 avsnitt sedan.
Okej. Okay.
Alltså för ett år sedan.
Ja.
Exakt. Så pratade vi om att du var i Berlin och du ställde tre frågor till dina vänner som var nära dig.
Just det.
Då. Avsnittet heter för övrigt Att förändra världen, ifall någon vill lyssna på det.
Okej.
Okay. Men då pratade du, eller då ställde du de här tre frågorna. Vart var du fysiskt och känslomässigt för exakt ett år sedan? Alltså på dagen.
Okej.
Okay. Vad har hänt sen dess så att du har hamnat där du är nu?
Mm-hmm.
Alltså exakt där du är nu, där du och jag sitter och spelar in podcast. Till exempel. Och vart kommer du att vara om exakt ett år? Alltså den 14 december 2000. Ja, 14 då. Frågade du mig för ett år sedan.
Ja, okej.
Okay. Ja, men så vi gjorde ju det här experimentet och du ställde de här tre frågorna till mig.
Mm-hmm.
Och de två första frågorna är ju inte så intressant att prata om här, men den sista frågan är ju det.
Mm.
Vart kommer jag vara om exakt ett år? Alltså nu, idag.
Ja.
Och förra året då så lät det så här.
Var någonstans är du karriärsmässigt eller i livet? Söndagen den 14 december 2014.
Ja, jag tror väl att jag... Eller jag hatar ju det här. Att så här spå i framtiden. För om det inte blir så, då blir man ju bara besviken. Men ja, om vi ska leka den här tankeleken så säger jag väl att jag... Jag kan väl slå på den stora trumman och säga så här: jag har förhållande om ett år.
Ja.
Jag har lyckats, eller i alla fall i skedet av att sälja in min tv-serie.
Mm-hmm.
Och vår podd är större än Alex och Sigges.
Fan vad gött.
Ja. Slå på den stora trumman.
Kan du inte låta musiken ligga kvar? Så jävla mysig.
Jo, absolut. Den är ju fantastisk. Men det är ju att... det finns ju... Ja, jag vet inte. Att slå på den stora trumman och säga att jag skulle ha förhållande och sen så nu så har jag det.
Ja.
Det är ju jävligt speciellt alltså. Ja. Sen så blev ju inte vår podcast större än Alex och Sigges och än. Och jag har ju inte sålt in mitt tv-program heller. Men
det verkar ändå som det viktigaste i livet. Har du checkat av?
Ja, men det är ju ändå bra.
Ja.
33% av de målen jag satte upp för ett år sedan har uppfyllts.
Ja.
Det är ändå ganska bra statistik.
Ja, verkligen. Men vad fan, känns det inte lite nästan så här... Nu blir det kanske fel. Lite manipulativt så här. Nu ska jag ha ett förhållande. Och så blev det så.
Jo. Alltså jag har ju tänkt på det, att så här, är det här någonting som jag undermedvetet under året har gått och tänkt på, att så här, fan vad besviken jag kommer vara på mig själv om jag inte lyckas uppfylla något av det här. Och det här är det enklaste. Men så kan,
men
så
kan enklaste?
Det ju, ja, men så kan det ju inte vara. Att jag kan ju inte ha tänkt så liksom.
Nej.
För det är ju en sinnessjuk människa som tänker så. Jag älskar att du ler och bara nickar. Nej, men ja. Så...
Men jag gillar det här. Det här är ju fan en väldigt fin grej. Det här är ju lite som den här tidskapseln. Mm. Som vi har pratat om. Men det fanns ingenting om mig i det avsnittet.
Nej, du pratade väl om det också. Men jag tänkte att jag kan inte ha med helhet. ett segment. Nej, på okay. 10 minuter. Men jag tänkte att vi, men jag tror att du pratade, nämnde någonting om det, men det experimentet vi gjorde var på mig liksom, okay. För att se vart jag skulle hamna. Så jag tänkte att vi kan väl göra experimentet på dig.
Ja.
Nu i slutet av, eller i slutet av det här segmentet kanske.
Ja, ja, men absolut.
Men frågan är bara så här, vad säger det här? För jag sa också i det här när vi pratade om att jag, att när jag sa att jag inte tyckte om att göra det här.
Mm.
Och anledningen till det är ju att jag gillar inte att spå i framtiden, för att du blir bara besviken om du inte uppfyller vad du säger. Men och det är helt irrelevant, för du kan inte lära dig någonting av det heller, eftersom att det som jag säger här är fiktion. Men det som händer mig idag är realitet. Och när fiktion ställs mot realitet, så finns vad ska man lära sig av det?
Jag vet inte, är det så att du, för jag tänker lite så här, förhållningen mellan de här nu och för ett år sedan. Då var det ju en önskan och förhoppning, och som du säger, nu är det ju en verklighet. Men gör det dig gladare nu att det gick i uppfyllelse, den ena, än om det bara hade blivit och du...
Det kan jag ju inte veta. Men däremot så, det jag kan veta är ju om jag blev gladare av att en av dem gick i uppfyllelse än vad jag blev besviken på att de andra två inte gjorde det. Och jag tror att jag blev, alltså för ett år sedan så tänkte jag inte att jag skulle, alltså det här var ju bara ett tankeexperiment. Så för mig, så jag tänkte inte att det här skulle hända. Men det gjorde det, och jag tror att, nej, jag tror inte det rörde mig så mycket i ryggen, för jag skiljer ganska starkt på fiktionen och verkligheten liksom. Men det som i alla fall stod i kalenderposten som jag fick upp här, det var ju ge din flickvän en puss. Kontakta den personen som handlägger din pilot och skicka julkort till Alex och Sigge.
All right.
Och jag skulle ju kunna skicka julkort till Alex och Sigge. Jag har ju ingen som handlägger min pilot, men ge Nina en puss, det kommer jag definitivt göra.
Ja, fint. Men det är klart vi ska skicka julkort till Alex och Sigge.
Fan vad weird alltså.
Varför då? Det är bara trevligt.
Nej, men jag hatar ju julkort. Jag får ju ångest av julen. Allt som har med julen att göra är vidrigt. Ja, skitsamma. Vart är du? Exakt den 14 december 2015, Magnus.
Okej, så vi börjar framåt och går bakåt, eller?
Nej, men okej. Vi kan dra alla tre frågorna om du tycker det är intressantare.
Ja, men
nej, men det är ju inte kul, eftersom att det är ju bara att lyssna på avsnitt 22 och veta exakt vart du var.
Ja, men jag tycker att det är ändå intressant, för att jag är ju någonstans... Jag kommer ändå ihåg att jag var extremt grön. Men och extremt naiv kring världen, eller världen, branschen snarare. Eftersom jag var ju helt frälst av att allting är möjligt och jag vill förändra världen och liksom hela den här biten, medan jag nu kanske mer börjar inse att varför förändra världen när jag egentligen borde börja med mig själv.
Ja.
Så det är väl den förändringsprocessen som har skett nu.
Du kände att du lärde dig av Michael Jackson. If you're trying to make the world a better place, take a look at yourself and then you make a
change. Alltså, det är så jävla fånigt. För vi hade faktiskt en föreläsare som eller två stycken föreläsare som började sin föreläsning med att allihopa, nu ska vi sätta på ett stycke musik. Jag vill att alla blundar och lyssnar på det här. Och sen vill jag att ni reflekterar vad sångaren menar med det här. Och satte på den här. Och den första frågan efteråt är ju, var det någon som visste vem artisten var? Och så bara, what? Are you fucking kidding me? Och sen efter det också bara, och vad menade han med det här?
Men det är ju den mest solklara textraden i världshistorien.
Ja, jo, men kanske det. Och vi blev lite så här behandlade som barn i... av den här föreläsaren. Ja, hur som helst.
Ja, men vad, det har hänt mycket under det här året och du har tagit dig hit.
Ja.
Men det som är det mer intressanta är, för nu kan ju du också slå på den stora trumman, så kanske 33% går i uppfyllelse för dig också.
Ja.
Vart är du om exakt ett år?
Oh, det är fan svårt.
Måndagen den 14 december 2015, vart är du då?
Alltså gud, jag vill jätte... Absolut, jag vill verkligen inte göra det här nu.
Vadå då? Nej, men, det här var den ångest som du utsatte mig för ett år sedan.
Ja men... Men det jag vill, för att grejen är, nu när jag säger de här sakerna så vill jag ju säga saker som jag...
Som du hoppas på idag?
Ja, nej, men som jag tror är mest sannolika för att jag vill att de ska gå i uppfyllelse.
Nej, men skit, det skit i det då. Ja. Gör som jag gjorde förra året. Tänk okay. Så här, det här är ett tankeexperiment.
Okay.
Jag får säga exakt vad jag vill. Jag kommer okay. Vara på månen om ett år, kan du säga.
Okay.
Men det är ju jävligt... Det kanske du inte tror att du kommer vara.
Okej.
Okay. Men...
Okej.
Kör.
Jag är fast anställd, har en god lön på en byrå i Australien.
Mm.
Jag har precis köpt en bil
okay.
för att jag bor lite för långt utanför. Typ i en liten, med några jävligt random människor.
Du bor i ett kollektiv?
Ja, men jag bor i ett kollektiv.
Okay.
På typ landet nästan.
Okay.
Jag vet inte ens hur det ser ut i sin.
Det är en knarkig aura i det här kollektivet.
Lite så. Och så har jag typ kört på en känguru i morse.
Okej.
Och jag tror att jag har klantat till mig. Ja, men jag har lite ångest. Inte för kängor, för de är ju, det är ju bara typ så här. Jag tror till mig att jag tog upp det med i trucken som jag kör. Bara för att ha lite grillkött till kvällen.
Det är sjuka jävlar.
Nej, okej. Men sen så jag har lite ångest över en annan sak, för att jag dejtar två tjejer.
Okej. Okay.
Men jag är kär i båda två liksom.
Men vet de om det här?
Nej, för att jag har precis börjat tror jag.
Okay.
Det är lite så här sommarflörtar typ.
Okay.
För det är ju sommar
i Australien. Ja, precis.
Men idag om ett år så måste jag bestämma mig.
Okej.
Okay. Mm. Alltså det är måndag liksom. Det här är en ny vecka. Nu fan måste jag rycka upp mig.
Mm.
Jag tror till och med jag ska flytta ut från den här där jag bor.
Okay.
Jag tror att jag ska på ett äventyr då.
Soft?
Ja, med en av dem. Men jag har inte riktigt bestämt mig vilken av dem.
Okej. Okay. Bra. Vad är äventyret då? Vad ska du göra?
Jag vet inte vad man kan göra där. Så att jag ska ställa mig på... Nej, surfa har jag redan gjort ett tag nu. Så att... Jag ska med på en båt ut långt ut från fastlandet och snorkla.
Okej. Okay.
Det tror jag kan vara ganska mysigt.
Det är ändå en härlig dejt liksom.
Ja.
Men vem ska du ta med dig då? Är det Jessica eller Johanna?
Okej, okay, jag tror att det blir... Fan. Det är skitsvårt att välja. Alltså jag tycker ju verkligen om båda. Det är... Okej, okay, ja, men vi gör så här. Jag skickar ett sms till båda samtidigt. Är du på ikväll? Den som svarar först, den får det bli.
Okej.
Okay. Och sen så den andra bara, har jag aldrig med mig till.
Ditt svin?
Ja. Fast jag har blivit lite svinig tror jag.
Din jävla reklamare.
Jag har precis nyligen upptäckt en ganska spännande app som jag måste säga den intrigar mig.
Okej.
Okay. Det är ett väldigt intressant koncept. Den heter Wakey.
Okej. Okay.
Och det är en app där man ställer sitt alarm. Jag vill bli väckt klockan 8 imorgon bitti.
Mm.
Och sen så lägger jag in då mitt telefonnummer. Och sen så då klockan 8 imorgon bitti så ser alla som har den här appen ser världen över hur många är det som vill bli väckta just nu. Och sen så trycker man då den här wake up call. Någon kanske i USA sitter på jobbet och känner sig trevlig och vill väcka mig.
Uh-huh.
Man då Carl och då vaknar jag då till av att det ringer i min telefon och jag blir då tvungen att svara.
Uh-huh.
Och då får man sitt lilla wake up call. Det är liksom en trevlig uppvaknad. Man vaknar till väldigt snabbt.
Det är lite som det här när man ringer till receptionen. Hej, jag skulle vilja, alltså när man sover på hotell.
Exakt.
Jag skulle vilja bli väckt klockan 8.
Exakt.
Och så ringer de upp och säger hello, this is the front desk.
Ja. Och man har då typ en minut på sig att ha ett samtal då.
Mm.
Och sen så bryts man. Och det är helt anonymt vem det är.
Mm.
Någonstans i det här så känns det så. Det är så upplagt för trollande.
Ja, men det känns ju som att det är en skön plattform för busringare.
Ja.
Fast det är också svårt eftersom att man vet att man vill bli uppringd en viss tid.
Mm.
Så att det är lite skevt där, men jag förstår vad du menar. Det finns ju, det är säkert jävligt många som kommer använda det här för att, ja, just trolla och förstöra för andra liksom.
Ja. Men hur, jag menar, någonstans det jag tänker på, det här, varför jag tycker att det är så spännande är just för att det finns, det är ju lite det här nyfikenheten på vem är det som är på andra linjen, eller vem, vad är det som händer där borta när man ringer, vad, hur, alltså bara, det kan vara så intressant att få upp den här, men vad drömde de, berätta nu liksom, du har en minut på dig.
Ja, du menar så, men du är alltid så här, för jag tänker att folk kommer, det som kommer hända tror jag är ju att folk bara kommer så här, okej, ja, du vaknade, ja, tack så mycket, hej då.
Ja.
Men du är ju en person som blir intresserad av andra människor.
Mm.
Men jag tror inte att det är så vanligt. Men det kanske är den typen av människor som du är som kommer använda den här appen, jag vet inte.
Mm. Jag vet inte. Men det finns någonting just i det här att man är anonym och man får liksom tillgång till att ringa någon random. Mm. Och lite vara inom någons väldigt privata sfär. Man har precis vaknat och man har det här väldigt, den här egna tiden.
Ja, man får ha lite pillow talk.
Ja, eller hur? Det finns så spännande. Men som sagt, det är ju det här lite av det här troll-scenariot som känns ofrånkomligt.
Okej, okay,
Och men i det här liksom privata, jag kom att tänka av någon anledning på när man var liten och man hade idrottslektionen. Och man liksom i omklädningsrummet, man var ju delad liksom, man hade ju tjejernas omklädningsrum och killarnas omklädningsrum.
Mm.
Och det fanns ju just den här spänningen i att få liksom, eller i att få, men i att titta in i tjejernas omklädningsrum,
vilket man inte fick.
Nej, men precis.
Man gjorde det väl för att man inte fick.
Ja, men och det är exakt det jag menar, att man har i den åldern så sätts det ju så mycket tydliga regler för hur man ska förhålla sig och hur saker och ting borde fungera. Och det är där, när det sätts sådana förbud, som den här nyfikenheten bara gror. Jag tänker liksom på den här don't push the button psykologin.
Ja, precis. Man säger åt barn att du får inte trycka på den här knappen i 10 minuter, så går jag härifrån och så får du godis om du inte har gjort det.
Exakt.
Och då,
och det är garanterat att de kommer göra det just på grund av den här negativa suggestionen av att don't do it.
Ja, men precis. Och det växer ju en nyfikenhet att vad händer om jag gör det här?
Ja, exakt.
Och det växer en otrolig besvikelse om det då inte händer någonting.
Ja. Men jag tänker ju nu, om man nu hade haft den här appen då, eller liksom överföringen av den här Wakey-appen, där det blir tillåtet nu att titta in i det här. Det blir lite som att man får en osynlighetsmantel på sig. Titthålet blir 10 gånger större.
Nej, det blir ju inte ens ett titthål längre. Man kan ju gå runt i omklädningsrummet och titta på tjejerna i den här osynlighetsmanteln. Men då tror jag att de då som vill trolla, de kommer ju inte kunna hålla sig ifrån att, ja, men likt chattroulette, det här där man bara slumpmässigt med webbkameran slumpades ihop med människor och kunde chatta med dem.
Ja.
Så där började ju folk trolla direkt och visa kuken. Mm. Och så fort den kuken dök upp och var en del av plattformen, så förstördes ju plattformen.
Ja, men exakt.
Och det var ju precis som att i chattroulettes omklädningsrummet så gick det runt små prepubertala killar i osynlighetsmantlar och sen drog fram kuken ur manteln så att det bara var 15 flygande tonårssnoppar i omklädningsrummet.
Ja, fan vad bizarrt.
Men vad är det perfekta trollet då för att göra en väckning på då? Eller om jag ligger och sover och så ringer du mig.
Ja. Ring!
Ja. Hallå?
Hej.
Hallå? Det där är ju bara obehagligt, Magnus. Alltså, det är bara obehagligt. Men om jag ringer dig då?
Ja.
Och säger, tring!
Hello.
hade ju vaknat i alla fall.
Ja, definitivt.
All right, Magnus. Avsnitt 74 har kommit till en ända. Det här avsnittet är ju inget priptal, men förra veckan så... Ja, du lovade ju att eftersom att du har hållit på och hetsat om de här primtalsjävlarna så var du tvungen att lära dig 100 stycken tills idag. Har du gjort det här?
Nej, men jag har lärt mig formeln.
Vadå? Jag gillar att du svarar så här innan jag ens har ställt klart meningen.
Nej, men... Nej, men det är klart jag har lärt mig. Det är klart,
det är klart som han inte har gjort det.
Jo, men jag har till och med gått längre. Men för att inte tråka ut er i det här så tänkte jag att vi ska avsluta det här avsnittet. Och sen i musiken så kan jag... Ja, hur många vill du ha? Jag kan 200, tror jag, någonstans.
Yes.
Så det är bara chatta liksom.
Så sitter du med primtalen på datorn. Nej! Framför dig. Så jävla dålig. Ta bort dem där.
Ah, okay.
Så får vi se. Nej, Magnus, blunda.
Okay,
ta bort det där.
Jag blundar.
Ta bort det där.
Okej, okay, låt mig bara ge en titt.
Ta bort
okay,
det där.
Nu kan jag det.
Så. Nu har jag tagit bort Magnus fusklapp. Men vi rullar väl igång de sköna tonerna till 1900s Den minsta av segrar. Och sen så, ja, vi säger helt enkelt, skriv till oss på Twitter och Instagram.
Ja.
Under @falken31 och @siglermagnus och under hashtaggen 150 kilo. Så får ni ha en fantastisk vecka, så hörs vi nästa.
Det gör vi.
Ja, ha det gott.
Puss. All right. 1 är ju inget primtal. Däremot 2 är ett primtal. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 37.
33 var väl en del av 11.
Vilket då?
33 var ju del.
Fuck! 47.
Jag klipper dig här.